Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter inte här med Edvard Blom utan med Gunilla.
Ja, man skulle kunna tro att det är jag som är Edvard med läppstift, men nej.
Det är det inte.
Det är det inte, men det är ändå Edvard Bloms smörgåsbord här.
Det är det, och vill man se att det verkligen är Gunilla som sitter här och inte Edvard med läppstift, så går det ju att gå in på YouTube där vi också filmar. Som vanligt.
Precis, annars kommer ni att höra det här i podden att det är jag och inte Edvard som är här.
Det hoppas vi. Innan vi kastar oss in på varför du är här och allt annat vi ska prata om idag, så är det ju dags för dagens dryck.
Wow.
Vad tycker du om det här?
Wow. Mats berättade här innan vi började spela in hur han irrade omkring på Systembolaget och inte visste vad han skulle köpa. Och så att han blev väldigt glad när han stod framför dessa flaskor. Och det är alltså en pastis de Marseille, Ricard.
Och ja, för det här är ju en underbar sommardryck.
Ja.
Även om det har blivit snorkallt igen, så är ju pastissen
men den behåller sig en av mina bärnstens färg här.
Vi ska hälla på lite vatten här. Om man ska göra en perfekt pastiss så får man gärna ha lite is. Och sen så är det en femtedel pastis och resten vatten.
Så här tror jag det var en tredjedel pastis.
Ja, det var det. Det blev lite
men det kanske inte är så fel.
Det var lite is också. Så att. Och det som sker nu är att den opaliserar, heter det.
Okej.
Och det finns då ämnen i det här som inte är lösliga i vattnet. Som ger den här, vad ska man säga, grumliga färgen.
Grumligt är vad det är. Det är bara att ordet grumligt sällan är så positivt. Så det kanske inte används så ofta om just drycker.
Den här är vackert grumlig.
Ja, vackert grumlig, det är bra.
Skål.
Skål. Det är roligt att vara här. Den var god.
Ja, det här är mumma.
Det var gott. Kanske ska tala om för alla lyssnare att ni behöver inte vara rädda för att vi ska överge alkoholromantiken bara för att Edvard är här. Jag har faktiskt lovat honom att det var faktiskt sista han sa när jag åkte hemifrån, så här, Gunilla, du får inte låta bli alkoholromantisk. Varför skulle jag låta bli det?
Du har inga små krav här.
Eller hur? Ja, jag kanske inte når upp till era nivå riktigt.
Men berätta, fall, Edvard.
Ja, vänta, innan jag glömmer det. Vi ska inte kanske bara prata om Edvard hela tiden, men jag kan inte låta bli det avgörande att Edvard och jag hade vår första riktiga dejt på en viss restaurang som heter just Pastis.
Mm. I Gamla stan.
Ja, och jag var naturligtvis sen till vårt möte som var, trots att jag då bodde i grannkvarteret så var jag sen. Och när jag kom så satt han i baren och drack Pastis.
Och det var då du sa klick, eller?
Nej, det ska jag inte säga. Men det kanske bidrog till hans image eller någonting, jag vet inte. Ja, så är det.
Men jag tror det här med det finns någonting kopplat till Frankrike, det franska och romantiken.
Ja, det sitter bergfast.
Jag har två nära vänner som har varit gifta nu i mängder av år och hon var väldigt skeptisk till honom och han uppvaktade hårt. Och båda jobbar i London, men så ses de i Paris, båda är där och äter middag. Och han kan då flytande franska och prata med kyparen, bara om hon faller pladask.
Och... Oj, vet du vad det är motsatsen till hur det var för mig och Edvard på pastis? Det började med att vi hade träffat och lärt känna varandra ordentligt på årets kockbanketten 2010. Och satt tillsammans en hel kväll då. Det är 1000 gäster på en sån bankett och vi hade råkat bli placerade bredvid varandra på mediebordet.
Ödet.
Ödet, ja, ödet. Eller jag kanske ska återkomma till vem det var som förde ihop oss, för vi kanske återkommer till henne. Men, ja, eller så var det ödet, det vet man inte. Men i alla fall så pratade vi ganska länge och ett av många samtalsämnen var liksom just restauranger i Stockholm, vart brukar du gå och vilka ställen gillar du och sådär. Och då upptäckte jag att han inte hade varit på just Pastis i Gamla stan, som var mitt stamställe. Så det var det liksom en brygga över till att ses igen. Sådär. Nej, men har du inte varit på Pastis? Men dit måste du gå och det skulle du gilla. Och där har de fransk mat. Och det. Så det var därför vi träffades där. Och sen märkte jag när vi läste menyn att han, till skillnad från din vän då, inte kunde franska. Och då tyckte jag att en gastronom som inte kan franska,
han behöver lite knödelhaus.
Ja, precis. Ett knödelhaus. Så då tänkte jag att han behöver lite hjälp på traven med gastronomi i franskan här.
Men du pratar ett antal olika språk.
Ja.
Svenska, är du hyfsat duktig på?
Svenska är mitt modersmål, absolut. Och sen engelska som alla andra svenskar, att jag är rätt bra på det. Sen har jag bott i New York i många år. I 11 år bodde jag i USA. Alltså, engelska är tyvärr inte på samma nivå som svenskan, men det är ändå det språk jag kan bäst förutom svenska. Och sen har jag läst en massa språk, så då visar det lite mer kvantitet än kvalitet. Men jag har läst italienska på universitetsnivå och även studerat i Italien. Och rest mycket i Italien, mycket reportageresor i Italien. Och jag har läst franska och tyska på samma nivå. 3 år B-språk som det hette på vår tid i gymnasiet. Så 6 år studier av franska och tyska. Och sen har jag läst ryska också på universitetsnivå.
Hur går det? Utom det jag läst... Är den rostig ryskan? Eller?
Den är extremt rostig. Extremt rostig. 25 лет тому назад, tror jag, забыла русский язык в университете i Stockholm.
Förstår du? Förstår du när Fish rysk... Call Wanda, när John Cleese, han tycker den är så enormt upphetsande, ryskan?
Jag har inte sett den filmen, men det är ett jättevackert språk, verkligen. Det jag sa på ryska nu, det var att det var 25 år sedan som jag läste ryska på Stockholms universitet. Men jag tänker efter, så var det nog mer än 25 år sedan. Liksom, fast att det var länge varit 20 år sedan, alltså 20 år sedan jag läste. Sen fick jag ändra till 25 år, nu vet jag inte om hur många år sedan det var. Sen har jag också läst kinesiska och arabiska. Arabiska läste jag genom att ha en privatlärare i 2 månader i Yemen en sommar. Det var superhäftigt. Och då kunde jag ju liksom konversera på superenkel arabiska, men nu är det tyvärr borta. Och kinesiska läste jag på när jag bodde i New York och läste på Columbia universitetet.
Det är ju inga enkla språk. Det är ju inte så att de ligger nära varandra, kinesiska, arabiska och ryska.
Nej, det gör det.
Men man
har
inte så mycket hjälp av kinesiska.
Men om man är språkintresserad så vill man prova på den typen av språk för att fatta hur de funkar liksom. Sen slängde jag in spanska också efter allt det där.
Och ja, men det är väl enkelt med italienska.
Franskan och italienska gör ju att man fattar hela grammatiska strukturen, för den är densamma i romanska språk. Så man förstår liksom hur man böjer verb och principen för hur man böjer saker och ting. Men samtidigt så krockar de ju lite grann, så att min spanska och min italienska stör varandra lite grann. Så
ja, men det är det värsta. Jag läser franska och lite spanska. Och
det både hjälper och stjälper, skulle jag vilja säga.
Sen när man ska försöka lite på italienska så kommer det spanska och franska ord och det blir bara...
Ja. Sen har jag, min syster bor i Rom och så att jag har en italiensk svåger, och så jag får ju tillfälle att tala italienska med honom. Det är inte så många reportageresor i Italien längre tyvärr, men det känns tyvärr även den rostig, men jag försöker använda språk så mycket jag kan, men även om man har läst många språk så blir det ju tyvärr lätt så att det är engelskan som tar över. Vi var ju i Portugal nyligen. Och jag har aldrig studerat portugisiska, men jag har å andra sidan rest i portugisisktalande länder på reportageresor. Jag har varit i Brasilien och på Östtimor och i Macau.
Östtimor är ett klassiskt resmål.
Det är verkligen... Östtimor är häftigt, men jag hade aldrig varit i Portugal. Så nu var det så här, nu ska jag besöka moderlandet och höra rena portugis. Men portugiser är väldigt duktiga på engelska.
Ja,
så tyvärr hade jag ingen... Det fanns inte så många tillfällen att försöka tala någon sorts hemmagjord turistportugisiska.
Så... Det är lite tråkigt. Men Östtimor, är inte där man bör fira nyår först? det kanske
Det måste det vara ännu längre österut mot Stilla havet någonstans.
Samoaöarna någonstans där kanske.
Östtimor ligger ju liksom, det är en del av indonesiska övärlden.
Just det, ja.
Och ockuperades av Indonesien. Ja, så,
och där var du på arbete.
Ja, jag tillbringade en sommar i Jakarta.
Men det är en bra bok. Så här. Min sommar med Monica och min sommar i Östtimor.
Ja, men det var väldigt häftigt. För jag bodde, det här var när jag bodde i New York och läste internationella relationer. Och då skulle man ha någon sorts praktik på sommaren. Så många som av mina klasskamrater som praktiserade i olika internationella hjälporganisationer eller olika, alltså de var runt om i världen, gjorde fältarbete i Venezuela och allt vad det var. Och då fick jag en sorts plattform på en tankesmedja i Jakarta. Och det var väldigt skönt, för jag slapp göra någonting som de krävde. Utan vad jag fick var kost och logi och en kontorsplats där jag kunde göra research för att göra massor med reportageresor. Så jag liksom praktiserade som utrikeskorrespondent. Det var val i Indonesien och jag åkte till Västpapua och liksom gjorde massor med nedslag i den indonesiska övärlden med Jakarta som bas.
Men jag har hört att det inte finns några såna här trottoarer i Jakarta.
Finns det trottoarer?
Nej, det är otrolig brist på trottoarer så man kan inte gå någonstans.
Det minns jag inte. Det här var sommaren 2001. Måste det vara, det är 18 år sedan. Men nej, det kan man, alltså det är en jättestor stad. Och det är liksom väldigt stora skillnader i hur stan är. Det finns dels supermoderna skyskrapor med finanskvarteren och så finns det slumkvarter på en klassnivå. Och det är mycket som man tar sig fram genom att åka taxi till ena stället och andra.
Men det finns två ytterligheter i två parallella
ekonomier. Ja, precis. Och så, jag kommer inte ihåg om det inte fanns någon trottoar. Men det är inte den typ av stad man liksom strosar runt i några stadskvarter. Nej. Det är det inte riktigt. I alla fall inte.
Men tillbaka till vår vän Edvard.
Ja,
din
du måste
man Edvard. Det här är ändå Edvards Bloms smörgåsbord.
Ja, men jag måste bara säga att det är jag som har hittat på titeln på bandet.
Ja, det är det. Varför är han inte här? Edvard.
Ja, men det måste vi berätta. Alltså, Edvard har helt enkelt för mycket att göra. Han sitter hemma och skriver på sin bok. Det är deadline närmar sig på den stora manusinlämningen.
Och hur nära är det nu?
Alltså, jag får inte tänka på det, för jag misstänker att den redan har varit och att vi har missat den eller förträngt den.
Okej, så att ni kör strutsen?
Nej, alltså, vi Edvard har koll. Edvard har koll.
Han
kommunicerar med sin redaktör. Jag är någon sorts informell förredaktör och läser alla texter som, i den mån jag hinner och kommer med mina synpunkter och mina redigeringsförslag. Men sen är det en riktig förlagsredaktör som sitter och har sista ordet med vad som ska...
Och sitter och väntar nu.
Han har fått en hel del material redan.
Det är en metronom som går bakom.
Nej, men han har fått massor med material från Edvard. Men det är många kapitel och mycket som ska fås ihop och sådär. Och vi har ju skrivit kokböcker tillsammans, men det här är inte en kokbok.
Utan vad är det för bok? Får du berätta?
Lite får jag berätta, absolut. Vad ska jag säga? Jag måste berätta något mer än att det inte är en kokbok. Alltså en kokbok är komplicerad, för då har man fotografier och recept som beståndsdelar. Medan det här är då bara en textbok. Sen ska den bli för sig illustreras på något sätt, men det är inte på samma sätt som en kokbok att det ska hänga ihop med...
Blir det bilder, fotografier eller teckningar?
Fotografi på omslaget, och sen vet jag inte riktigt vad som är beslutat. Jag tror det blir någon form av illustration in i boken, men jag vet inte om det är spikat eller inte. Det håller nog fortfarande på att klura på lite grann. Nej, men boken är Edvards personliga betraktelser över saker och ting. Och man kan väl säga att de som lyssnade på hans sommarprogram i Sveriges Radio kommer att känna igen sig. Och även de som lyssnade på hans vinterprogram i Sveriges Radio. Det är lite grann det stuket, men mer.
Ja.
Fler kapitel.
Om personliga betraktelser. Är det någon form av självbiografi eller är den
alltså, det är framåtblickande? Det är inte hans memoarer. Det
finns ju de som skriver memoarerna betydligt
tidigare. Det finns de som skriver memoarer i 25-årsåldern, men absolut. Men,
man har gjort några bra Instagram-kampanjer och så skriver man sina memoarer.
Ja, men så kan det vara. Nej, men det är inte det, men det är, samtidigt är det många självbiografiska inslag. Alltså, man får veta mycket om hur det var när Edvard växte upp och hur han ser på saker och ting som han har varit med om i sitt liv.
Blir det hans Laterna Magica?
Ja.
Alltså, det var Ingmar Bergmans självbiografi.
Ja, och hur långt gick det? Jag har faktiskt inte läst Laterna Magica, men jag antar att att det var många saker om hans familj som liksom avslöjades där som man inte kände till tidigare.
Ja, eller var
det
och tydligen så ljög han massor också och överdrev och så vidare.
Ja, han skroderade lite grann. Så, det skulle jag inte säga att Edvard gör. Han försöker nog vara så sanningsenlig han kan. Men sen är det, minns man olika saker och sådär.
Men man ska aldrig granska en bra historia.
Nej, precis. Men han ransakar, det är inte så att han ransakar sitt liv på det sätt man gör när man skriver memoarer. Men han använder sitt liv för att berätta saker. Alltså han skriver om nostalgi och vad familj betyder för honom eller vad vänner betyder för honom. Men det handlar även om liksom konkreta grejer som rakknivar och tågresor och studentminnen naturligtvis.
Jag tänkte säga tårgas här. Tårgas. Den här boken kommer jag att köpa. Får han in tårgas så lovar jag att köpa 3X.
Ja, nej. Han är inte så mycket för tårgas.
Jag förstår. Det var. Men tillbaka till drycken här, pastissen.
Ja.
Den är ju, det här är ju egentligen en ofrivillig vidareutveckling på absinten.
Mm.
Absinten förbjöds i Frankrike 1915 och det var ju på grund av malörten och alkoholstyrkan. Så att pastissen då, den slog igenom brett någonstans på 1930-talet och det är... vad ska man säga, att det är en absint men ingen malört och sen så har man stjärnanis istället för en annan anissort som är pastissen och så har man även i lite lakritsrot och den är väldigt tydlig.
Ja, det är så. Man kallar det ofta anisett. Men sen pastiss är väl ett varumärkesnamn som har kommit att bli.
Ja, det finns ju 80 olika pastissorter. Nej, förlåt, det finns mängder fler. Men jag har varit på en restaurang i Frankrike som åtminstone hade 80 stycken. Le Chanot i Marais, som jag verkligen kan.
Chanot,
har du varit där?
Nej, jag har med dina som har varit där och rekommenderat. Jag har inte varit i Paris på jättelänge. Så
ja,
nej,
men det är en underbar liten sydfransk restaurang. Och jag tror vi har pratat om den här tidigare, jag Edvard.
Det är möjligt. För min kompis Caroline som alltid pratar om det, att vi borde åka till Chanot och att de har fantastiska desserter. Och att
de har ju chokladpuddingen. Det var en gigantisk bytta som de kommer ut med. Och när man ätit upp den där och är döende, man ligger som en guldfisk som man har lyft ur akvariet. Så tittar man bort, då räcker de på mer.
Oj, 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 ja. Nej, det är jättekonstigt att vi inte varit i Paris. Vi har varit i Paris utkanter, jag och Edvard. Du har liksom kört runt på motorvägarna. Dels med...
Det är lite intresserad av ringleder kanske.
Ringleder, mycket ringleder i Paris. En gång var när vi var på semester i Sydfrankrike och så skulle vi upp och så på något sätt skickade GPSen oss till ringlederna i Paris. Och det fanns ingen tid att göra några stickar in i Paris. Och sen var det i fjol när vi var på en kort semester i Cannes på Rivieran. Och sen hade, nu Edvard bokade flygbiljetten så hade han missat att det var, eller han visste att vi skulle byta flyg i Paris. Vi flög då Cannes, Paris, Paris, Stockholm. Men han hade missat att det även innebar ett flygplatsbyte.
Oj, så det från var bara, Charles de Gaulle till...
Från Orly till Charles de Gaulle, eller om det var tvärtom, nu minns jag inte riktigt. Jag har
det
inte,
där gör man inte på en kvart.
3 timmar hade vi på oss mellan flighterna och 2 små barn med. Det var tajt. Jag tror att 3 timmar är absolut minsta man kan göra det på överhuvudtaget. Det är liksom, man kan inte boka det om det är mindre än 3 timmar emellan. Och det var precis 3 timmar vi hade. Och vi visste alltså inte om det förrän vi satt på... Först vi checkade in i Cannes, tror jag. Eller vi checkade in i Nice. Nice var det som var avreseflygplatsen. Vi bodde i Cannes, men vi reste från Nice. Nej, det var jätte... Det var extremt stressigt.
Hann ni?
Ja, vi hann ganska lag. Nej, det var stressigt, men vi lyckades.
Undan ni är en pastis när ni kom fram.
Jag minns att det var otroligt mycket folk på flygplatsen i avgångshallen och att det var så trångt så man kunde inte komma nära baren. Och, vi hann tack vare disciplin att vi verkligen lyckades få barn att förstå att nu gäller inget
tjafs.
Ja, men det var verkligen skarpt läge. Och då satt vi på de här ringlederna, fast då med en transferbuss.
Ja.
Där vi hade varit med hyrbil och 2000. Nej, nu sitter vi på de här ringlederna. Man skymtar, man kan se Eiffeltornet som en liten pigg vid horisonten långt borta. Alltså man anar
en liten iPhone-kamera där så att det bara ser ut som en måsplupp någonstans.
Ja, precis. Så att, nej, men vi har varit en del i Frankrike och ätit fantastisk fransk mat. Men Paris återstår verkligen att göra ordentligt.
Ja, det finns otroligt mycket. Och det som jag tycker är intressant med Paris, det är att jag älskar de här klassiska gamla brasserierna. Ah. Där tiden har stått still. Man går in i en luftficka och äter mat som är från en luftficka. med, alltså det är ju såna här soufflier och keneller. Och,
det som är så fantastiskt med Paris, jag har ju varit i Paris fast det varit allt för länge sedan och det var, har varit allt för korta besök. Jag har aldrig riktigt bott i Paris än som kortare tid utan mest varit där på allt för korta besök. Men det som är härligt med Paris är att man är så omgiven av mat. Dels är det restauranger och bistroer och vart man ser och så är det kaféer och tabacker och så är det saluhallar där och fruktaffärer, ostaffärer och vinbutiker och vart man än går så är det verkligen mat, mat, mat. Ja. Det är så härligt.
Och sen älskar alla broarna, husen rinner igenom och det är såna otroligt pampiga kvarter. Och när man står vid slottet i Stockholm och tittar ut och tycker det här är ju Grand Hotel och så vidare. Och så där finns det, ser det ut nästan överallt i vissa delar av Paris. Ja. Otroligt mäktig stad.
Ja.
Men ni får åka dit och äta igenom ordentligt. Jag har några bra restaurangtips.
Det kan jag tänka mig att du har.
Det är det. Men innan vi avslutar här bara med Pernod i glaset. Det här är ju någonting med anis, sprit och Medelhavet. Alla länder har ju sin egna. Italien har ju sin Sambuca. Man har ju Rakin i Turkiet och det är ju Ozon i Grekland. Ja. Och det är väldigt lika spritsorter.
Ja, det, men ja, alla länder vet jag inte. Alla medelhavsländer kanske man kan säga. Mm. Det känns ju inte som att det finns någon svensk motsvarighet.
Nej, men det är utan just klimat, medelhavsländerna har den här aniskulturen.
De varma länderna som behöver någonting man svalkar av sig med.
Men anisbrännvin tror jag man har bryggt i Sverige tidigare. Att det är en klassiker.
Mm.
Nu skulle vi haft Edvard här.
Ja, nu skulle vi. Ja.
Det är definitivt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men den här veckan som har varit, det har ju varit en stor snackis i matrestaurangvärlden.
Ja, Fäviken tänker du på antar
jag. Ja, 10 år.
10 år.
Kom ni upp någon gång?
Nej.
Ni missar. Ni vet att det är fullbokat.
Ja, det är klart det är fullbokat. Det är väl alltid. Och det kommer inte vara någon som avbokar.
Han gjorde ju så medvetet att han släppte alla platser i april för resten av året. Och sen när det var fullbokat efter några timmar, då började han planera stängningen. För han ville inte ha någon hets kring de sista platserna.
Nej, jag förstår. Du måste ju ha varit där.
Ja, jag har ju fått möjligheten att vara där 3 gånger.
3 gånger? Oj då. Ja, det var en rekord, tror jag.
Det var väldigt tidigt, de var bara några få i personalen och Magnus var det nästan den som serverade mest och allt var sån experimentlust. Han kom plötsligt uppspringande med en kastrull och bara, jag smakar på den här juicen från geten som vi har kokat ner och man måste prova det här och så fick man en sked och sista gången jag var där så var det en kanadensisk eller amerikansk restaurangchef. Hälften av personalen kunde ingen svenska. Nej,
folk kommer dit för att göra för arbetade.
Så det var ju två helt olika ställen.
Ja.
Jag måste erkänna att jag tyckte den här första gången.
Ja, det är klart. Pionjärtiden.
Ja, när det var så ungt. Och
Vår gemensamma väninna Jenny har berättat att Jenny Sonesson, att när hon var där med sin make och åt, att det kändes som att äta mat tillagad av plupp eller av ett skogsrå.
Jag var med på den middagen.
Då var du med då också, okej.
Okay. Hon är ju väldigt krass i sina kommentarer. Hon kallar
det ledarskribent, inte för intet kanske vi ska tillägga.
Exakt, att trollet plupp lagar mat på mossa och löv. Det var hennes.
Trollsoppa som man får en hink av sin treåring. Men,
och vi fick lite just höstlöv att äta just den gången.
Oj, okej. Men har det känts som att det är liksom mer intressant och experimentellt än gott?
Nej, jag tycker att allting är gott, men sen tycker jag olika grad, och jag tror hade man inte suttit i den här gamla matmagasinet som man sitter, jag vet inte om det är från 1700-talet till 1800-talet, hur gammalt det är, hade man inte suttit i den miljön och så avskilt från resten av världen utan kanske ställt fram några av de här tallrikarna i Stockholm, så tror jag att man hade kanske uppfattat på ett annorlunda sätt några rätterna. Att miljön skapar ett sammanhang.
Ja, och jag älskar Jämtland. Jag har inte varit så mycket i Jämtland, men att jag har drömt om att komma till Fäviken just för att kunna rama in det i att resa omkring i det jämtska sommarlandskapet och besöka andra restauranger kanske i Åre, eller besöka små getgårdar där man gör sin egen ost och sådana saker. Edvard, jag var uppe i Jämtland för några år sedan på sommaren. Då fanns inte tid att åka till Fäviken, men vi åkte i alla fall ner från Östersund och genom Härjedalen och så småningom till Edvards fäbodstuga i Dalarna. Och
det är vackert. Har Edvard en fäbodstuga?
Ja, visste du inte det?
Nej.
Är det sant? Visste du inte det? Ja, det är Edvards släkts fäbod som ligger utanför Malung.
Fantastiskt.
Han äger den tillsammans med sin syster.
Ja. Och den ligger lite uppe i höjdmeter. Och så flyttar man ut dit och hade sitt sommarviste.
Ja, så var det. Och det, så var det väl. Just den vet jag inte om den var in på 20-talet kanske som den användes på traditionellt vis. De flesta fäbod, åtminstone det området, används ju lite som sommarstugor av familjer som numera kanske bor i Malung eller i Falun eller i Borlänge. Och då har de velat ha en stuga man kan åka upp till på helgerna så att de kanske har solceller på taket för att kunna kolla på tv och sådär. Men så har det inte riktigt varit i Edvards familj, utan de har åkt dit och bevarat det så gott det går. Så det känns som att komma in på en stuga på Skansen när man är där.
Wow,
de har,
underbart.
I och för sig finns ett gasolkök som man kan koka vatten och sådär.
Vilken modernitet.
Ja, så Edvard lagar mat i den jättestora murade öppna spisen när vi är där. Han lagar mat i en gammal trefot av gjutjärn.
Där ska vi ta ett poddavsnitt i Febbostugan.
Ja. Det finns ju ingen el eller någonting. Man får ladda upp alla batterier.
Man får med sig dieselaggregat som går och surrar i bakgrunden.
Absolut. Och så man får ladda alla mobiltelefoner gå ut. För det finns ingen täckning på mobiltelefoner så högt upp. Och
Henrik var en ljudtekniker, får jobba hårt där med injusteringarna.
Men det är jättefin miljö. Och den har betytt väldigt mycket för Edvard. Han har ju varit där varje sommar sedan han var sedan han föddes. Och den har funnits i släkten sedan 1700-talet.
Men han känns ju inte som en kampare direkt. Eller sån här fjällvandrare. Eller...
Nej, men han är mest i stugan. Jag bara vandrar. Traditionen att man använder en dag för att alltid vandra upp på den närmsta höjden som är nära den knupen, Lybergsknupen.
Okay.
Och det är en rejäl vandring, den är ganska ansträngande. Och så man kommer upp på klacken på toppen då, så ser man ut långt, långt, långt över nejden eller bygden eller vad det heter. Det är inte, vad ska man säga, det här är ju nära Malung, det är ju inte fjällen. Nej. Men det är ju ändå det område där Vasaloppet går.
Just det.
Alltså vägen mellan Sälen och till Mora, då åker skidåkare ganska nära.
Kan man se Vasaloppet när man är uppe på den här höjden?
Alltså jag har aldrig varit där på vintern, så jag vet inte riktigt. Jag har bara varit där på sommaren. Det kanske man skulle kunna göra.
Det skulle vara rätt trevligt att tända brasa där och ha med sig lite stärkande drycker.
Ja, men
och,
det har vi naturligtvis
och sen en stor kikare och sitta och kolla.
Jo, men det har vi naturligtvis gjort. Jag ska berätta om vår bröllopsresa. Alltså, folk åker på bröllopsresor till New York ganska ofta. Det är ett vanligt smekmånadsresmål för svenska bröllopspar, skulle jag säga. Man åker någonstans i Europa eller man åker till Karibien eller man åker till New York. Men New York, där är jag ju bott i 11 år, så det var inte det liksom... Det jag drömde om att få just bröllopsresa. Och Karibien, vi hade ju klart av Haiti. Vad skulle man... What else is there to see? Liksom. Ja. Nej, det hade varit fantastiskt. Men vi hade inte... känt varandra så länge vi gifte oss. Galet nog.
Det gick väldigt fort det här.
Ja, det gick fort.
Det tog några veckor.
Ja, 2 tror jag innan. Ja. Fast bröllopet var 10 månader efter frieriet eller vad det var. Vi hade en lagom lång förlovningstid. Men då kände vi att det hade inte gått någon sommar. Så vi hade inte varit på varandras familjs sommarställe.
Och gift er utan att ha sett familjernas sommarstund.
Ja, kan du tänka dig? Det var ju risktagande naturligtvis. Men mina föräldrar hade då en liten sommarstuga på Öland.
Ja.
Och,
norra södra?
Norra Öland, ja. Djupvik, mittemellan Borgholm och Lättorp. Närmare Borgholm.
Ja,
men på väg till Byxelkrok. Ja. Men det Öland är som smalast. Där väg 136-137 möts för de som kan sin öländska geografi. Förra socken.
Jag ska fråga Henrik, vet du var det ligger?
Det är klart han vet, han är ju för 17 ölänning.
Ja, våran öländska ljudtekniker gav oss 2 tummar upp här.
Ja, men Djupvik är jättefint. Det är en gammal stenhuggarby ursprungligen. Och någon gång, när det kan ha varit, om det var på 50- eller 60-talet vet jag inte, så exploaterades det här och blev då sommarstuget tomten. Men det finns fortfarande en del gamla hus kvar från stenhuggartiden. Man kan liksom läsa landskapet och se att här har det varit fattigt och bistert under århundraden. Norra Öland var väldigt fattigt förr i tiden. Ja. På 1800-talet så hade norra Öland en enormt stor utvandring till Amerika, även in på 1900-talet.
Jag tänkte du skulle säga till Kalmar.
Till Kalmar, ja, till Kalmar också. Det var säkert många som emigrerade och hamnade i Stockholm och Kalmar och Västervik. Och även Tyskland var det ju svenskar som utvandrade till. Ja. Men det fanns många. Jag har faktiskt besökt en ort i USA, Rockford i Illinois, som många ölänningar hamnade i, för det fanns snickeriindustrier där som de fick jobb i och sådär.
Ölänningar som pratar amerikanska måste låta jätteroligt.
Det vet jag inte, för jag var inte där av den anledningen. Jag var i Rockford för att där bodde min amerikanska familj som jag lärde känna i Haiti.
Okay, ja.
Som själva har irländskt katolskt ursprung och som driver en katolsk internatskola i Port-au-Prince i Haiti, som jag har besökt många gånger. Men de ville att jag skulle komma dit. De sa mycket att there are lots of Swedish Americans where we live. Och det yttrades då att det finns liksom en diner som heter Stockholm som serverar pancakes och som i och för sig drivs av en grekisk familj. Liksom, så är det i USA idag. Men, när jag blev ditbjuden av dem så visste jag, så var det för att hälsa på dem och för att se hur de bedriver insamlingsarbete för att samla in pengar till skolorna hit i sin församling i Rockford och sådär. Men när jag gjorde lite research upptäckte jag att Rockford och Borgholm har kopplingar med varandra och sådär. Men i alla fall, så Edvard och jag bodde då i vår sommarstuga i några dagar och sen åkte vi vidare och firade midsommar hos vänner i Skåne och sen åkte vi upp genom Västergötland med bil och hälsade på vänner som har ställen i Västergötland och sen åkte vi till Örebro där jag råkade vara född och tittade på huset där jag tillbringade mina första 3 livens år och vi besökte Kajsa Wargs hus i Vadköping i centrala Örebro och sådär. Och sen åkte vi upp genom Bergslagen och hamnade så småningom i Edvards fäbod. Så hur länge var det då? Ja, en vecka tror jag vi bodde i fäbod på bröllopsresan.
Ja, fantastiskt.
Och så lång tid har vi alldeles senare bott där, för man bor normalt bara några dagar. Det är inte helt lätt att klara av.
Vilken härlig bröllopsresa, va? Hon var nyförälskad. En fäbod. Och det är väldigt...
Istället för att hänga i New York. Så.
Ja, visst.
Så vi hade klart av den.
Kontakt med naturen. Och,
Jag fick 200 myggbetten med högt träd tillsammans. Ja. För att jag visade sig vara allergisk.
Får du stora myggbett?
Men jag hade aldrig fått det tidigare. Ja. Jag hade ingen aning om att jag var allergisk mot myggor. Och,
ja, men det är dalamyggen.
Men faktiskt. Jag var alldeles... Alltså, hela jag var alldeles prickig av svullna myggbett. Det var för att jag såg att träd... Alltså det är hårt arbete ska jag säga när man är på fäboden. Ja, att det inte finns rinnande vatten. Man går ut och pumpar. Det finns en pump. Så det är bara att pumpa upp allt vatten man ska. Och sen så är mycket jobb bara med att skura golvet när man kommer dit. För att det har ju varit råttor som... Eller inte råttor, men möss som har smugit in och varit där i huset under hela vintern. Och... den tid det står obebott. Och sen måste man göra rent allting man åker för att det inte ska komma nya möss. Alltså det är hårt arbete att hålla huset rent och man förvarar livsmedel i en grop i golvet och bara stå på alla fönsterluckor man ska åka. Alltså det är hårt arbete hela tiden. Men man hinner också ha lite härligt och man hinner plocka blåbär och man hinner gå på en tur på myren. Eller man
och de stunderna blir desto mer underbara när man har slitit hårt.
Ja, men faktiskt, så är det ju. Men det absolut bästa är faktiskt att äta maten som Edvard lagar i den gjutjärnsgrytan på öppna spisen. Han lagar helt magisk mat här.
Men det där är ju... Edvard, hur är det att vara gift med den här karen? Hur ser ert kylskåp ut?
Oj, ja, det är ju häftigt. Där hittar man de mest konstiga grejer. Alltså, vet du, när jag åkte hemifrån idag så hann jag inte äta någonting. Men Edvard lagade lunch åt sig, menar jag, och åt vår son Zacharias som är hemma, som nu är 9 månader. Och så fanns det liksom ingen riktig mat i kylen. Alltså det finns, man kan tina upp i frysen och sådär, men det är så här kängurufilé och sånt som man kanske inte tar en tisdag lunch.
Men det är väl lite grann som ett infruset block i frysen. Var det inte så i förra lägenheten? Man grävde ut och kunde hitta saker.
Ja, man kan gräva, men inte ett block kanske. Nej. Det är det mer normalt. Nej, men så konstigt inte. Men det jag hittade idag, det var en konserv med någon polsk grismag eller någonting sånt där i gelé.
Helt naturligt.
Jag bara, nej, men jag måste iväg nu, jag ska träffa Matt snart. Jag kan tyvärr inte äta. Så det är lite konstiga grejer ibland. Som är, alltså, vi köper ofta konserver just när vi reser. Går till snabbköp i Portugal eller i Frankrike eller i Polen och köper upp oss på sånt som är kul att hemma. Lite udda konserver som man inte hittar hemma. Sådär.
Men är det han eller du som handlar mest?
Oj, det är båda två.
Det är båda två. Men är man sammansynkade så här, en gillar mesimör och den andra inte gör det. Finns det någonting som du älskar som han vägrar befatta sig med?
Jag har
en liten
guilty pleasures, men sen är det också att han äter ju inget socker, så att ibland får jag köpa grejer som han inte får äta eller kan äta. Så jag kan ju få köpa upp så att jag har sånt hemma som han kanske skulle vilja äta, men som man inte kan av olika skäl, för att hålla blodsockernivån i schack. Basförråden av pasta är det kanske jag som köper, eftersom han inte tänker på att man gör
potatis. Och kinesiska anktungor och sånt där. Det
står Edvard för inköpen av, absolut.
Men vad är det knäppaste, vad är det galnaste som
finns hemma hos oss nu?
Som han har kommit hem med genom åren, som du känner att nu får det ändå vara nog. Någon sån här självdöd grävling eller...
Oj, hjälp, nu kommer jag inte på något bra alls. Det är många konstiga grejer. Vad 17 var det vi åt? Vad är det han brukar säga som inte passar ihop med champagne? Ja, det var nog 1000-åriga ägg. Men hur fick vi tag på dem? Det kommer jag inte ens ihåg. Alltså, vi får konstiga grejer i present av folk som råkar ha någonting konstigt och som tänker att det är nog bara Edvard Blom som kan tänkas vilja äta.
Det är tacksamt.
Men vem fick vi kinesiska 1000-åriga ägg av? Det minns jag inte riktigt. Jag kommer ihåg att det inte var så där jättegott. Men alltså Edvard, den provar ju verkligen allting med glupande aptit, för han tycker det är intressant att ha den erfarenheten. Ja. Men alltså, jag är mer sådär att jag försöker, men det är inte alltid. Jag är lite mesigare vad gäller att våga prova grejer. Lite mer pipplig, som Edvards pappa skulle säga.
Pipplig är underbart
ord. Det är väl inte ett normalt ord, eller? Det är väl bara...
Pipplig, nej, men jag har aldrig hört innan, men jag förstår precis vad
du menar. Det finns ett språk, apropå språk, som jag har läst. Ja, men man förstår vad det är, ett bra ord. Man förstår. Det finns ett språk som jag inte nämnde, som jag inte har studerat, men som jag ändå lär mig, och det är blomska.
Jaha.
Det är så här uttryck som de har i familjen Blom, som Edvard är uppvuxen med, så han fattar inte att blomska är något annat än svenska. Just han tror att det är svenska, men det är blomska.
Ja, det är en hel ting.
Den blandas då väldigt mycket med svenska, men det är ändå en egen vokabulär. Det är som att man säger pipplig.
Ja.
När man menar lite sådär kinkig med maten och inte vågar prova.
Vad heter
det? Är väldigt bra ord.
Vad finns det andra för synonymer? Sen är det att man säger, är lite kinkig, man är lite så här petig,
kräsen, men det är mer vardagligt. Ja, man är lite sådär. De säger till exempel inte yoghurt, som jag skulle säga på svenska, de säger yoghurt.
Yoghurt.
Det skulle jag också säga blomska.
Ja. Han får ta nästa bok, får bli ett liten encyklopedi.
Så förstår
liten
du
ordbok. Familjen Blom. Ja, precis. Men jag tänker på det här med maten här, när han kommer hem med experimenterar han fortfarande lika mycket, eller blir det mer?
Oj, absolut. Nej, han experimenterar. Alltså det är det han är bra på. Alltså vi lagar ju båda mat och på lite olika sätt, men Edvard är den som är experimentell. Jag är inte så att jag slaviskt måste titta recept hela tiden, men jag har väl ändå något sorts recept att hålla i handen. Liksom.
Ja.
Kika igenom lite grann sådär. Det är hans styrka att han är duktig på att experimentera med kryddning framförallt. Alltså han smakar och så provar han och så häller lite mer av det och lite mer av det och lite ostersås och lite cayennepeppar och... Han kan göra 20-25 olika smaksättare och kryddor, bara han gör en köttfärssås för en vanlig tisdag kväll. Och så blir det perfektion.
Ja.
Och det klarar inte, där är inte jag. Jag häller lite det och sen får det vara bra med det. Liksom.
Bra,
jag kan inte stå och provsmaka. Jag kan lägga upp grejer snyggt och jag kan tänka ut grejer, och jag har vissa paradrätter som jag kör med. Liksom. Ja. Men jag har experimenterat, det är absolut Edvard.
Men du jobbade mycket med mat innan du träffade Edvard, så att det var inte så att du...
Nej, det har jag absolut gjort.
Kom in i den gastronomiska världen genom honom.
Nej, det kan man inte säga. Jag träffades som sagt på årets kockbanketten, och jag var väl dit bjuden för att jag i många år hade skrivit kolumner och krönikor och restaurangspaningar i Gourmet, magasinet Gourmet. Ja. Jag tror att jag i 10 år ungefär skrev för Gourmet, framförallt när jag bodde i New York.
Ja. Och var det mycket ur ett USA-perspektiv då med vad som hände i New York?
Ja, det var mycket ur som hände i New York. Men framförallt jag reste i USA och hittade så olika fenomen. Men jag var aldrig lite matskribent. Alltså jag är inte så att... innan jag träffade Edvard hade jag hållit på med receptutveckling eller skrivit den typen av mattexter. Mm. Utan jag är ju allmän reporter och har skrivit om liksom politik och miljö och näringsliv och kultur och allt möjligt. Så mat var liksom bara ännu en grej att... Alltså det finns ju ganska många ställen att skriva om mat i. Så det finns många avnämare. Om man skriver om mat och gör liksom reportage om restauranger eller intervjuer med kockar, så kan man publicera sig lite här och var. Och så att,
det var ju också det är ju någonting som berör alla människor i hela världen och helst tre gånger om dagen.
Ja, men precis. men det började faktiskt... alla första gången jag gjorde någonting mat, det var i Svenska Dagbladet när jag var 9 år. För då var jag med som här barnreporter och fick en intervju med damen som då gjorde Stockholms stads skolors skolmenyer.
Du fick inga depressioner och drogproblem efter att du hade liksom din karriärs höjdpunkt
i 9-årsåldern.
Men många av de här som var med i Disney-klubben fick ju jättestora problem senare i livet.
Nej, det är inte riktigt. Nej, men det var faktiskt roligt att ha gjort det, för det var en stor grej i Svenska Dagbladet. Det är häftigt att man går i tredje klass. Och sen gjorde jag min praktik på Svenska Dagbladet långt senare när jag gick på journalistlinjen. Och då var det var inte jag som skrev jobbet när jag var 9 år, utan jag var med och gjorde intervjun och frågorna. Sen var det liksom en anställd reporter på Svenska Dagbladet som skrev ihop artikeln. Och hon jobbade kvar på Svenskan när jag 15 år senare var där som praktikant. Så det var ju kul att knyta upp det. Liksom.
Just det.
Och jag gjorde lite matreportage i Svenska Dagbladet när jag gjorde min praktik där i City, som deras dåvarande fredagsbolag har gjort. Men det var förresten med recept. Så jag har gjort recept. Det var en så stor grej som jag gjorde det här. Tillsammans med de som var med i reportaget. Och det var jättekul. Men sen... Jag går med. Det började faktiskt med att jag gjorde reportageresa till Libanon, till Beirut. Och då hörde jag mig till redaktionen på Gourmet som jag då inte hade skrivit för och hade en viss idé. Jag tror att, jo, men det var något jag ville göra reportage om Chateau Musard.
Ja, det är ett av mina absolut favoritviner från regionen, Gaston Hoche här. Alltså att man lyckas skapa då. Han reste ju runt i Frankrike. Och upptäckte, det var i början så försökte han göra en Bordeaux-kopia. Och sen övergår det mer till att bli en södra Bourgogne-Rhône-kopia. Så att Chateau Musard har ju utvecklats enormt genom åren. Och ett otroligt lagringsbart vin som kommer från Libanon.
Ja, det häftiga var att de odlade i Bekardalen där det annars pågick strider. Så det var det
som var storyn. De var ju tvungna att köra med lastbilar med druvorna till vineriet. Och det skapar en viss form av oxidation till vinet.
Vilken tur att du kan så mycket om Chateau Musard. För jag varken kan, eller framförallt då kunde jag inte ett smack om vin. Och så man ska vara glad för att Gourmet inte ville ha någon reportage. Jag kommer inte ihåg varför, om det var att man hade haft det. Eller men då sa redaktören, Pia Hall var det som redaktör då, sa att nej, men däremot så skulle jag gärna vilja ha en restaurangspaning från Beirut. För vi har en vignett i Gourmet som heter What's Cooking. Och där skriver vi om olika restauranger som är aktuella på olika ställen i världen. Och det skulle vi gärna vilja ha från Beirut. Så du kan skicka det, så det köper jag med en gång, sa hon. Så då, det var min första gång med text. Så jag besökte faktiskt Chateau Musard. Men jag gjorde ingenting, jag skrev ingenting om det. Men jag var där och fick se vinkällaren och intervjua dem på plats. Så det var superhäftigt.
Ja, men har man inte provat Chateau Musard så tycker jag definitivt att man ska testa en flaska. Och det brukar finnas äldre årgångar i beställningssortimentet. Att man kan prova när man har fått lite ålder om man inte orkar vänta eller...
Ett av mina starkaste minnen från besöket hos dem, det var att de visade mig IP-telefoni. De satt och ringde med sin dator till någonstans.
Otroligt progressivt.
Det här måste ha varit 97, 98.
Ja. Så det här är före Skype och...
Ja. Det var, i alla fall i min värld då, var det jättekonstigt att, vadå, menar du att du kan ringa gratis till andra länder? Och de använde det jättemycket. Jag tror att hela den här tekniken var nog större i så att säga fattiga länder än
det
var i...
Det är klart, för att infrastrukturkostnaderna, så vidare, hade man bara en uppkoppling så kunde man lösa
det. Ja, men precis. Så att det var lite, den här resan till Beirut var superhäftig. Jag hade väldigt professionell hjälp där. En barndomsvän till mig som själv född i Beirut, men som sedan många år bor i Sverige. Hon kom till Sverige när hon var 3 år. Hon är professionell tolk. Hon jobbar som sjukvårds- och rättstolk. Men hon var då där den veckan och hon tolkade åt mig hela tiden. Ja. Så att, nu behövdes inte det på just Chateau Musée, för där pratar de ju väldigt bra engelska. Men annars så var vi då. Så då fick jag lite blodat hand för det här med att göra reportageresor i märkliga länder. Och så efter det började jag resa runt. Så jag åkte från Libanon till Syrien och gjorde massa reportage härifrån. Och sen var det igång.
Ja. Så att
Gourmet har jag också skrivit för. Men mest från, du frågar var jag skrev från Gourmet. Mest i USA, men även andra delar av världen.
Men när vi ändå pratar teknik och IP-telefoni så ligger vi väldigt nära till hans, till Photoshop. Och Edvard, vi efterlyste ju här photoshopade bilder av honom med en Mitch-frisyr från Dallas.
Ja, och det var länge sedan, men det var, ja.
Ja, och när vi satt där på Prinsen så av rutiga anledningar och randiga orsaker så fick vi inte med det här. Så att vill väldigt gärna lyfta upp här Andreas Rosén och Leo Broberg som båda har skickat in Edvard i Mitch-frisyr. Och snälla Gunilla, kan han inte lägga upp de här på Instagram?
Ja, men det ska jag be honom göra. Absolut. Och en av lyssnarna skickade även en mail som Lucy i Dallas.
Ja, den har inte jag fått än. Men vi har fått det här från Leo. Hej Mats och Edvard. Jag har följt Edvard länge men hade på något sätt missat er podd. Har nu lyssnat i kapp på 2-3 veckor. Underbart rakt igenom. Under det sista avsnitten började jag leka med Photoshop medan jag lyssnade och nu några timmar senare är den klar. Förutom Edvards kavaj så blev jag ganska nöjd. Kolla helst på en större skärm. Och här har skapat en bild av mig och Edvard, en befintlig med öletiketter.
Ah.
Och det här vore ju också underbart om jag skulle kunna komma ut på Instagram.
Produktion med öl, tror du det säger. Ja, men jag ska be Edvard lägga upp det på Instagram så småningom.
Ja, det vore. Och de här Mitch photoshopningarna är ju helt fantastiska. Ja,
vilket jobb folk lägger ner. Det är fantastiskt.
Ja, underbart. Men så här är det att vi har en till lyssnarfråga här. Ja. Eller rättare sagt en litet utrop här. För att vi har efterlyst deckardrycker.
Ja.
Alltså deckarfigurer, fiktiva i tv-världen, litterära världen som dricker en viss typ av sprit eller drink eller liknande.
Pastis kanske?
Pastis. Vem skulle det vara?
Jag vet inte. En Maigret.
Ja, Maigret. Så att skicka
jag
gärna...
Jag kan min deckarlitteratur alldeles för dåligt för att kunna bidra på något sätt till detta.
Ja, nej, och jag är Edvard... Jag vill ha lite stöd där så att mejla gärna in på
podden@edvardblom.se.
Lysande. Och jag och Gunilla kommer komma tillbaks i nästa avsnitt.
Ja.
Då Edvard fortfarande sitter i sitt anletes svett.
Jajamän.
Och skriver
och redigerar och skriver och redigerar och redigerar och redigerar och redigerar.
Ja. Det verkar jobbigt att skriva en bok.
Det är jättejobbigt.
Varför gör man det?
Ah, det kan man verkligen fråga sig. Alltså det är inte för att man tjänar massa pengar på skrivböcker. Det finns ju de som gör, men det är ju försvinnande lite.
Edvard Läckberg.
Ja, varför skriver man böcker? Jag kan bara svara på varför man skriver kokböcker. Och det är för att det är så himla roligt att göra dem. Kokböcker tjänar man inte heller så mycket pengar på. Därför att det är så arbetskrävande med att prova ut recept, prova laga rätterna, hålla på och greja, köpa in alla råvarorna. Alltså man kan fotografera kanske 5 rätter på en dag.
Ja.
Och sen är det otroligt många turer och vändor innan man är nöjd med texterna och all typografering. Och, alltså det är mycket som ska klaffa i en kokbok. Och det är väldigt arbetskrävande. Ja. Folk tror att man gör det för sina pengar, men det är inte
riktigt. Nej, pengar och böcker, det var länge sedan det fanns ett likhetstecken.
Ja, nej, det finns ju undantag från det, men man ska absolut inte utgå från att folk skriver böcker för sina pengar, för så är det inte riktigt. Men generellt då, om man bortser från just kokböckerna, så är det väl något allmänt uttrycksbehov, att man vill göra sig odödlig och gå till historien, ja, det och skriva här, av sig. Och,
det är den här
berätta sin version.
Hermann Hesse, Siddhartha, att en man ska skriva en bok, plantera ett träd och föda en son.
Ah, okej.
Okay. Skriver han, men kan man ju föda en dotter också.
Eller 3 barn som jag har gjort.
Ja. Själv skulle jag helst vilja få en dotter.
Ja, okej. Okay. Men du blev väldigt begeistrad när du fick träffa vår dotter, kom
jag ihåg. Men jag tycker... Jag har vuxit upp med en brorsa och jag har själv testat hur det var att växa upp som kille, så att det har varit roligt att få...
Ja,
med.
Vi blir väldigt glada när våra barn får folk att själva vilja barn. Det är jobbigt om du skulle vara motsatsen. Jag vet inte om det inträffar, för då talar inte folk om det.
Levande primitivmedel.
Ja, så kan ju vissa barn faktiskt vara.
Men varmt välkomna att lyssna på oss nästa vecka och trevligt att ha dig här i studion.
Ja, det var kul att vara här.
Skål.
Skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.